Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ska läsa predikotexten en gång till ur Johannes 16 kapitel. Under överskriften bön i Jesu namn från vers 23. Jesus sa, den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen, vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag talat till er i liknelser, men det kommer en tid när jag inte längre ska tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern. Den dagen ska ni inte be om... Den dagen ska ni be i mitt namn. Jag säger er inte att jag ska be till Fadern för er. Fadern själv älskar er, för ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. Jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern. Och sa hans lärjungar, nu talar du öppet och inte i liknelser. Nu vet vi att du vet allt och inte är beroende av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud. Jesus svarade, nu tror ni. Men det kommer en tid, och den är redan här, när ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, för Fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig, Herre Jesus, för att du har frälst oss och gett oss rätt att bli Guds barn. Vi tackar dig för att vi får komma inför Fadern med våra böner och lita på att han ska höra och svara. Lär oss nu idag vad en rätt bön i Jesu namn är. Lär oss att be så att ditt namn blir ärat och vi får de välsignelser som du har vunnit åt oss. Amen. Ja, Bibeln uppenbarar för oss vem Gud är, hur dan Gud är, vad han har gjort för oss, vad han fortfarande gör för oss, vad han ska göra för oss. Och utan Guds uppenbarelse i skriften så skulle mycket av det här vara dolt för oss. Vi kanske skulle ha en blek aning om honom som skaparen, att han har makt. Vi skulle ha en aning om vad han kräver av oss, för vårt dåliga samvete säger oss att vi har inte gjort det vi borde. Men mycket av Guds, vem Gud är, att vi lär känna honom, hur dan han är och vad han har gjort för oss, det skulle vara dolt för oss utan skriften. Det skulle vara en hemlighet. Bibeln uppenbarar för oss att Gud överflödar i nåd och barmhärtighet mot oss för Kristi skull. Och hans godhet och barmhärtighet är helt oförtjänt. Han har gett oss allt. Han har gett oss livet. Han har gett oss kropp och själ. Han har gett oss förnuft och alla sinnen. Och han uppehåller oss varje dag. Ja, vi skulle inte ens bestå en sekund utan att han uppehöll livet. Och den största välgärningen han har gjort är ju att han har sänt sin son som vår frälsare. Och att han har gett oss sin helige ande för att ge oss tron på Kristus så att vi och också bevara oss i tron. Paulus skriver i Efesierbrevet om syftet med Guds alla välgärningar mot oss. Och det finns ett dubbelt syfte. Så ska vi tala om det yttersta syftet med allt som sker, så är det att Gud ska bli ärad. Men Guds syfte med hans välgärningar, alltså gentemot oss, det är att fortsätta göra gott mot oss för att visa oss att hans nåd är överväldigande. Så i Efesierbrevet så skriver Paulus så här. Ja, han hade uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Vad säger det bibelstället? Jo, först att Gud har gjort oss stora och underbara välgärningar bara för att fortsätta överösa oss med godhet i all evighet, för att visa oss att hans nåd är överflödande, överväldigande. Och allt det här sker oförtjänt. Det ligger ju i själva nådens natur att det är oförtjänt. För skulle det vara den minsta förtjänst hos oss, då skulle det ju inte vara nåd längre. Men nu gör Gud allt det här av sin godhet till sin ära och för att visa oss att hans nåd är överväldigande. Så han har gjort oss så mycket gott bara för att fortsätta göra gott mot oss i all evighet. Och som ett led i hans överflödande rika nåd så har han befallt oss att be, och så har han lovat oss bönhörelse. Så Jesus säger: hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni ska få, för att er glädje ska vara fullkomlig. Så Jesus ger oss idag ett löfte att en bön i Jesu namn, den blir hörd och besvarad. Och vad är det då att be i Jesu namn? Ja, att be i Jesu namn, det är inte att rabbla en bön och bara på slutet rabbla och säga i Jesu namn, amen. Utan i Jesu namn, det innebär någonting annat. Det är att be i tron på vem Jesus är och vad han har gjort, hans frälsningsverk. För Jesu namn, vad är det? Jesu namn är ju allt vad han är och allt vad han har gjort och allt vad han gör. Så det krävs alltså en rätt person, det krävs en person som har lärt känna Jesus för att be i Jesu namn. Så det krävs en troende människa för att be en rätt bön i Jesu namn. Det är bara de som tror att Jesus är Kristus, alltså att han är Messias, världens frälsare, som har löfte om att deras böner stiger upp inför Fadern, blir hörda och besvarade. Så rätten att be till Gud är inte så självklar som många tror. I de flesta religioner så är bönen en huvudbeståndsdel i religionsutövningen. Och kallar man det böner, då kan man ju säga att det bes en otrolig mängd böner varje dag världen över. Och jag såg också att vissa har ju rationaliserat det så att man kan till och med göra en bönekvarn som drivs av vinden och på det sättet producera en hel mängd böner utan att behöva vara med själv. Och även många i kristna samfund tror att Gud hör alla människors böner, alltså även människors böner som inte tror på Jesus. Och visst säger vi att Gud vet ju precis vad alla människor vill. Gud vet ju precis vad alla människor tänker och säger. Det finns ingenting som är dolt för honom. Men många, även många kristna i kristna samfund, tror att Gud har lovat bönhörelse till vem som helst. Och därför kan en del kristna samfund ha det som satt det i system att man uppmanar otroende människor att be ihärdigt tills de... Man ska be ihärdigt som ett sätt att nå Gud. Men bönen är ju inte något sätt att nå Gud. Alltså för en otroende människa. Det finns bara ett sätt att nå Gud. Det är ju genom tron på Jesus Kristus. Jesus sa ju: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och den rätta tron på Jesus, den får vi inte genom att be ihärdigt, utan den får vi av predikan i kraft av Kristi ord. Så evangelium är Guds kraft till frälsning. Det är evangeliet som frälser oss, det ger oss en rätt tro. Men den som har tagit emot evangelium i ett troende hjärta, han har lärt känna Jesus som sin frälsare. Och han är rätt person att be. Och han har befallning att be, han har löfte om bönhörelse. Däremot de som inte tror på Jesus, då Gud varken hör eller svarar på deras böner, som vi lär oss i Jesajas första kapitel. Otroendes böner är inte ens böner, utan det är en börda för Gud. Jag är trött på att bära det, säger han. Så det är bara genom tron på Kristus som vi har tillträde till Fadern med våra böner. Och då kan man ju undra så här, då är det säkert någon som frågar, hur ska man då se på böner om omvändelse? För att Bibeln innehåller ju böner om omvändelse som ju också Gud hör och svarar. Men då är det egentligen böner som kommer från människor som redan har hört evangeliet. Som av evangeliet har lärt känna Guds nåd och fått en längtan efter gemenskapen med Gud. Och så knäpper man, som en frukt av evangeliet, så knäpper man sina händer och ber om omvändelse. En sån bön har vi exempelvis i Jeremias 31 kapitel. Där hör vi Guds folk be den här bönen: omvänd mig så blir jag omvänd, ty du är Herren min Gud. Det är ju ett folk som känner Herren, JHVH, förbundets Gud, Guds nåd, och säger: du är Herren min Gud. Omvänd mig så blir jag omvänd. Och profeten säger att det är en bön som behagar Gud. Det är en bön som Gud hör och svarar. Och den här bönen om omvändelse, det är ju också en bön som vi ska be. Omvänd mig så blir jag omvänd. Och det kan vi be varje dag. För omvändelsen är ju ingen engångsföreteelse. Varje dag ska vi omvända oss, som katekesen lär oss, att den gamla människan i oss ska dränkas genom daglig ånger och omvändelse, och att sen en ny människa dagligen ska uppstå och leva i rättfärdighet och helhet inför Gud. Så när den här dagliga omvändelsen upphör, då kommer ju också bönens innehåll att förändras, så att den till slut inte längre är någon bön som Gud hör. Nu är vi inne och talar på striden mellan anden och köttet, som Paulus beskriver i Galaterbrevets 5 kapitel, eller striden mellan den gamla och den nya människans vilja, som Paulus talar om i Romarbrevets 7 kapitel. Och det här är en strid som pågår i en människa, i en troende människa, så länge tron finns där och så länge vi lever finns den här striden. Och därför är också omvändelsen något som ska ske varje dag, och därför så behöver vi ju be varje dag: omvänd mig så blir jag omvänd. Gud har ju lovat att höra sitt folks böner när de ber i enlighet med hans vilja. Så aposteln Johannes skriver så här: detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Det är ju den nya människan i oss som vill det Gud vill. Den gamla människan som vi har fortfarande kvar vill ju inte det Gud vill. Köttet vill det inte. Köttet strider mot anden, och det heter köttet underordnar sig inte Guds lag, och kan det inte heller. Och den här ogudaktiga viljan, den gamla människans vilja, finns ju med i allt vad vi gör och säger. Så att Även våra bästa gärningar. Ska vi visa upp och välja våra bästa gärningar, så det är det ändå fläckigt som en smutsig och fläckad klädnad. Inget som vi gör är perfekt. Och därför är också våra böner fläckade. Och det är ju faktiskt så illa att när Paulus beskriver striden mellan den gamla och nya människans vilja i Romarbrevet 7, så avslutar han ju med att utropa: jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Och Gud måste också på grund av det här säga till sitt folk: ni ber, men ni får inget, därför att ni ber illa för att slösa bort allt på njutningar. Och den gamla människans vilja och den gamla människans böner, om vi får kalla dem böner, det är ju inga böner, men den gamla människans det är önskelister om allt möjligt som är tvärt emot Guds vilja. Man ber om frihet från det kristna korset, frihet från allt lidande. Det är önskningar om mer pengar och ägodelar. Det är önskningar om framgång. Det är önskningar om karriär eller att få leva ett behagligt liv. Det är böner om fördelar för egen del framför andra. Eller att andra ska drabbas av motgångar som då vi inte får vår vilja fram. Och när våra böner är fläckade av den gamla människans vilja, så är det ju för väl att Gud inte hör och svarar. Och den överflödande nåd att Gud inte förkastar oss utan förlåter oss för Jesu Kristi skull. Men så har vi också en ny vilja som underordnar sig Guds vilja och vill det Gud vill. Och den nya människan i oss, som helgas av anden, när vi helgas av anden, den nya människan vill det Gud vill, ber om det Gud vill, och Gud har lovat att höra och svara alla böner som är i enlighet med hans vilja. Så vi som tror på Kristus, vi får i dagens evangelium befallning att be och löfte om bönhörelse. Och därför ska vi ta Jesus på orden och vi ska be så som han har befallt i Jesu namn. Och vi ska lita på att han hör och svarar våra böner. Det finns alltså en dubbel anledning till att vi ofta ska knäppa våra händer och tala till Gud i våra böner. En dubbel anledning. Och det första är ju att han har befallt det. Och det är ju anledning nog. Men så har han också lovat oss bönhörelse. För han vill hjälpa oss på det sättet att vi först gör våra önskningar kundiga inför Gud. Med bön och tacksägelse. Och så svarar han oss och visar oss sin godhet för att vår glädje ska bli fullkomlig. Vad ska då våra böner innehålla? Ja, en kristen bön, det är någonting helt annat än den gamla människans önskelistor. Saltaren, det är en liten bönbok som den helige ande har satt i Guds folks hand för att lära Guds folk vad vi ska be. Och inte bara lära oss vad vi ska be, för att saltaren är ju en bönbok som vi kan använda i våra böner och be de bönerna som den helige ande har gett oss. Och saltaren visa vilken stor spännvidd de kristna böner har. Allt ifrån förundrade utrop över Guds godhet och nåd till sorgesånger och böner om hjälp under tårar. Det finns flera olika sorters psalmer, men om vi ska dela in dem bara under två rubriker, då är den ena tacksägelser och det andra är böner om hjälp. Under de två rubrikerna så kan vi dela in i stort sett alla böner. Och det första som återspeglas i de troendes bön, det är Guds godhet och under. Vi tackar för att Gud har skapat oss och att han har skapat allting så vackert och underbart. att han har gett oss livet, att han uppehåller oss. Vi tackar för hans under, att han sänt sin son som vår frälsare. Vi tackar för att han har sänt sin ande att ge oss tron och bevara oss i tron. Så bönerna, det är tacksägelser för alla de välgärningar som trosartiklarna lär oss. Att Gud har gjort, att han fortfarande gör och ska göra mot oss. Så saltaren innehåller många böner som innehåller de troendes förundran över Guds godhet och under. Och som flödar över av vackra ord om Kristus från hjärtan som älskar honom. Saltaren är en liten bönbok som den helige ande har satt i Guds folks händer. Men den helige ande själv är inte så framträdande i bönerna, utan han riktar Guds folks blickar och centrerar kring Kristus frälsaren. Men även den helige andes verk är central i de troendes böner. Och vi lär oss be: lär mig göra din vilja, till du är min Gud. Må din gode ande leda mig på jämn mark. Och så kommer vi till den andra avdelningen, psalmer, och det är böner om hjälp. Och den anledningen till de här bönerna, det är ju att allt andligt och kroppsligt lidande. Det är vår synd och vår svaghet, och det är alla faror som vi blir utsatta för under hela vårt liv. Och därför innehåller bönerna också synd och bekännelse. Det är böner och rop om Guds hjälp och räddning. Vi hittar många sådana psalmer, många sådana böner i Saltaren. Där Guds folk har vänt sig till Herren med rop och böner om Guds hjälp, Guds bistånd, Guds frälsning. Så länge vi lever här på jorden så avlöser den ena faran den andra. Det ena lidandet det andra, som Jesus säger: detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Så trots alla lidanden, trots alla faror vi möter här i världen, så kan vi ha frid i Jesus Kristus. Och vi kan vara vid gott mod, precis som han uppmanar oss till: frimodiga, var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Vi kan vara vid gott mod, för vi vet att han har segrat över våra värsta fiender, djävulen och döden. Han har uppstått, han lever och han regerar över allting. Han som har all makt i himlen och på jorden, han har befallt oss att be. Och så har han lovat att våra böner ska bli hörda. Och att vi ska få det vi ber om, för att vår glädje ska vara fullkomlig. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, för alla dina välgärningar mot oss. Och främst att du frälst oss från döden och gjort oss till ditt folk. Lär oss tro och förtrösten, så att våra böner blir hörda. Ge oss frälsning och allt gott, dina välsignelser till kropp och själ och slutligen det eviga livet. Ge oss din frid mitt i allt lidande. Dig tillhör all ära i evighet. Amen.